Tack Dan. Tack ni alla. Att jag får tillsammans och fira gudstjänst med er här idag känns jättebra. Och jag tyckte de här körerna, visserligen gamla, men innehållet var det inget fel på. Det finns en som har besegrat allt det onda. Det gör det. Fast för oss kanske det tycks verka många gånger som om det är tvärtom. Men det är faktiskt så att Jesus är segerfursten. Han är det namn som är över alla andra namn. Nu får lite hjälp med musiken här också, spelandet. Du får stå här om du står stilla, Vincent. Ja, stå alldeles stilla här då. Ja. Jätteroligt att vara här. Sen är det också lite speciellt att stå här tillsammans. Eller tillsammans, nu sitter ju du, men du har nu stått här. Du får stå här bredvid mig. Vi har haft väldigt mycket roligt tillsammans. Och vi har slagit, inte våra pannor blodiga, men vi har försökt hitta på saker och ting. Jag tänker på då vi hade barnverksamhet och då vi hade söndagsskolfester. Och då vi, ibland timmarna inte räckte till, utan vi måste ligga över borta på Lindholmen, trots att vi bodde bara nedlästa själv. Så det var en speciell tid. Det var det faktiskt. Och det gör ju att de här åren som jag har haft här i Bålstabruk, de här 10 åren har betytt oerhört mycket. Och därför är jag väldigt glad att få vara här idag. Han har besegrat allt onda. Han har övervunnit dödens makt. Det står att sist av alla fienden så övervanns också döden och dödsriket. Så är det. Och Jesus är det namn som är över alla andra namn. Jag vill ha de här sakerna som ett avstamp inför det jag tänker säga här i min... Hoppas att det blir inte en alltför lång predikan, utan att ni håller er vaken i alla fall. Att det är sant, då Jesus i Johannes 19 säger så här, det är fullbordat, så var det faktiskt så att allting var fullbordat. Där bröts alla destruktiva makter, han vann en evig seger över allting. Och därför är du och jag samlade här till gudstjänst idag. Han har makt att befria, han har makt att förlåta synder. Han fick frågan när han gick här ner, men hur kan han ha makt att förlåta synder? Det har väl endast Gud arena. Och då säger han, men för att du ska veta att jag också har makt att förlåta synder, så ska jag bevisa det. Och så blev den lame frisk. Han har makten. Och det står så här också i min bibel, i första Johannes brev 1:9, att om vi bekänner våra synder, så är han trofast. Han förlåter synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och om vi är renade från all orättfärdighet, hur mycket orättfärdighet bär vi kvar? Ingenting. Visst är det fantastiskt? Att hur jag än har levt mitt liv, hur det har sett ut, hur destruktivt, hur mörkt det än har varit, men i bekännelsen och i bönen till Jesus Kristus, så är det som om allt bara suddas ut. Ja, förut hade man ju sådana här, vad kallas för, griffeltavlor kallas för. De man skrev med en krita, så skulle man sudda bort det där. Alltså, syntes än om man tittar riktigt noga, så syntes det vad som stod där. Nu har man whiteboard. Det liksom bara försvinner bort det man skriver där. Och jag tänker att det är så också med synden. I och med att jag knäpper mina händer och ber Jesus om förlåtelse, så bara suddas det ut. Det finns inte kvar. Det går inte liksom att bara se. Ja, men det var grova förseelser kanske man tänker. Har ingen betydelse. Han förlåter synderna och renar oss från all orättfärdighet. Han kan. Allting är möjligt för honom, så är det faktiskt. Det finns ingenting som är honom för svårt. Och i Hebreerbrevet, så 7:e kapitlet, den 25:e versen, så står det: därför kan han till full och frälsa, nu läser jag gamla översättningen, de som genom Jesus Kristus kommer till honom. Och i nya översättningen så står det nu och för all framtid. Det tycker jag också är ett starkt argument, att det här är ingenting tillfälligt som händer med förlåtelsen, med försoningen, som måste göras om igen, utan nu och för all framtid. Och vi lever i det som vi kallar för framtiden. Och det här gäller, han kan rädda och frälsa. I Romarbrevet 9:10 så ser vi också hur enkelt det är att få ta emot denna försoning. Ty om du med din mun bekänner Jesus var Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Halleluja, säger du. Det är enkelt. Det är så enkelt så det är nästan för barnsligt kan det kännas ibland. Men så står det. Sen är det en annan sak. Det är, så här, alltså, det är mycket som vi kan men vi vill inte, eller hur? Jag kan göra saker. Jag kommer ihåg när jag var liten så kunde mamma be mig, Rolf, kan du göra det? Och då svarade jag, det kan jag men jag vill inte. Nej. Men sån är inte Gud, utan han kan och han vill också hjälpa och rädda. Och därför läser vi i andra Timoteusbrevet 2:4 så här. Han som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Vill att alla människor ska komma räddas och komma till insikt om sanningen. Alltså han kan och han vill rädda och frälsa och upprätta människor. Det är fantastiskt. Och i Johannes, det första kapitlet, den 12:e versen, så står det att vi får bli barn till Gud. Barn till Gud. Och då tänker jag så här. Ja, då var det klart då. Det var fixat alltihop. Han har ju fixat det. Det liksom kommer inte an på mig någonting. Allting är i ordning gjort. Och ändå så talar Paulus om att i slutet av sin levnad så säger han så här, jag har kämpat den goda kampen. Ja, men om allt är färdigt, vad blir det kvar av kamp kan man tänka då? Han fortsätter, jag har bevarat tron och jag har fullbordat loppet. Det kanske handlar om någonting mer också än det vi var inne på först. Men jag vill lägga som en grund att det är han som har fullbordat det, det är han som vill och det är han som kan frälsa, upprätta, befria människor idag. Att han kan mycket mer också. Han kan allting. Det var det jag citerade alldeles nyss. När jag växte upp så var det inget tvivel om vilken som var mina föräldrar. Det var Kalle och det var Signil. Så hette mina föräldrar. Min pappa gick bort när jag var 10 år, kan man tycka, alldeles för tidigt. Jag hade behövt en pappa mycket längre. Så var det. Mamma ensam fick ansvaret att fostra mig. Och jag måste säga, hon lyckas väldigt bra. Ja, otroligt bra. Mamma var kärleksfull och gav mig allt hon kunde. Och jag älskade min mamma. Så var det. Jag var förvissad om vems barn jag var. Men det innebar inte att jag inte respekterade min mamma. Hon fostrade mig i kärlek och jag sa att den kärleken, den tror jag var ömsesidig. Jag ville göra mamma glad. Inte alltid jag lyckades, men viljan, intentionen fanns där att göra det som var bra för mamma också. Det var tufft att för en ensamstående mor fostra upp en tonåring i hemmet. Så var det ju. Det var... Du som översätter, talar jag för fort? Ska jag, går det bra? Det går bra. Lite saktigare? Lite saktigare, jag ska försöka. Göran, han brukar säga, lugna ner dig, säger Göran när han sitter på läktaren. Då det går lite för fort. Det är klart att jag vill göra mamma glad, det var det jag slutade. Jag tror att det här känner vi igen, vi som är med i gudstjänsten. Och jag tror att det är på samma sätt att vara ett barn till Gud. Vi är medvetna om att vi är Guds barn. Vi har läst det, vi har kunskapen, vi har erfarenheten och kanske vi har upplevt känslan av det här också. Att vara hans tillhörighet. Jag tror att det är så. Vi är Guds barn, men vi strävar efter att göra det Gud vill, att göra honom glad. Att leva med Gud. Jag tänker på det som är en av texterna för dagens söndag. Det är episteltexten hämtat ifrån 1 Timoteusbrevet 6:11. tänkte vi skulle läsa ett par versar där. Man kan tycka att Bibeln är full av paradoxer. Å ena sidan så är allt färdigt. Å andra sidan så förväntas det saker av oss också. Paulus skriver till Timoteusbrevet så här: sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och så kommer han också in på det där med kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du kallat till. Alltså någonting inte ett krav, men någonting som bör finnas med i en kristens liv. Det är en god vilja att vilja leva för Gud och behaga honom. En text som vi också kan läsa nu. Lars-Åke har gjort det här fantastiskt bra. Så får med texterna. Nu är vi på psalm 86. Så står det så här: visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn. Ty din godhet mot mig är stor. Du räddar mig ur dödsrikets djup. Jag tycker på något sätt att de här texterna, dels ifrån Nya testamentet, det vi nyss har läst ifrån Timotebrevet, och den här salmen, talar om ungefär samma sak. Att leva ett liv i rättfärdighet, i Guds fruktan. Sträva efter. Alltså, å ena sidan så tror jag att Guds verk som sker i oss. Ibland brukar jag tänka på vad tänker Paulus? Hur tänker han när han säger så här att vi med fruktan och bävan ska arbeta på vår frälsning? Ja, jag tror att frälsningen, den är omedelbar. I och med att jag knäpper mina händer och ber om förlåtelse så är den omedelbar. Så är det. Men jag tror också att livet tillsammans med Jesus gör att den lär oss, och vi vill, alltså vi strävar efter rättfärdighet, strävar efter att göra det som hans vilja, att tjäna honom i tro, att visa kärlek, vara uthållig och leva i ödmjukhet. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Paulus skriver i Efeserbrevet så här: vi är skapade till goda, alltså vi är predestinerade för goda gärningar. Det här var det som vi var ämnade till från början, men sen lyckas vi inte alltid göra det som är bra. Det händer att jag fått be både min fru och mina barn och andra människor om förlåtelse därför jag har gjort saker som har varit fel, sagt saker som har varit fel. Men vi är skapade till goda gärningar. Och så säger då Paulus att vi ska arbeta på vår frälsning. Får jag läsa ett bibelord till ifrån Hebreerbrevet som är inne på samma tema lite grann. Från den första versen tror jag att det är, så står det så här: låt oss då, även vi. Han talar om att vi befinner oss med en massa. Han har läst ifrån, om vi tänker på Hebreerbrevet 11, så har han talat om de stora namnen i Gamla testamentet. Och då vi nu har omkring oss en sån sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och behåller modet. Är det någon av er som känner Karl-Erik Salberg? Känner, men har hört honom? Läs kanske böcker av honom. Han är fyndig i sitt sätt att uttrycka, vad säger man, ordvitsar. Ja. Han talar om det med teologi. Ni har hört, va? Hur man stavar teologi. Det stavas teologi. Alltså han talar om just den här diakonala sidan i evangeliet och i läran om Gud. Sen säger han så här, och det är det jag tänkte komma in på, med det här syndernas förlåtelse. Han säger så här, jag ska berätta lite grann om Karl-Erik sen också, bara helt kort. Men han säger så här att det vi i kyrkan ska predika, det är att vi ska predika syndernas förlåtelse. Inte syndernas tillåtelse, att gör detsamma. Kom till Gud och sen gör detsamma hur du lever, för det ordnas i alla fall i slutändan. Han, Karl-Erik, menar på att det är stor skillnad att predika om syndernas förlåtelse och syndernas tillåtelse. När han gjorde en doktorsavhandling, han tittade tillbaka historiskt på vad var kännetecknen för de stora väckelserörelserna medeltiden och framåt tills idag. Och så har han tittat på olika geografiska områden utöver hela vår värld, hur det har sett ut. Finns det några gemensamma kännetecken för församlingstillväxt eller för tider då människor i olika regioner har kommit till Gud? Och han säger det finns, jag tror att det var 5 stycken gemensamma sådana. Jag ska inte gå in på alla 5 nu. Han talar om att ha Jesus i centrum, bönen var viktig, diakonin var viktig och så vidare. Och så säger han att helgelsen, alltså läsandet och förståelsen utav Guds ord, längtan efter att göra det Gud vill, det var också någonting som var kännetecken för växande kyrkor utöver hela vår värld. Man kan tänka så här, att det borde väl i en sekulariserad tid vara enklare att samla folk i en kyrka, om man säger så här, det är inte så noga, kom som det är och det ordnar sig nog i alla fall, än att säga jag tror att det är så här att Gud vill, vi ska vara kärleksfulla, Gud vill att vi ska söka hans ansikte, Gud vill att vi ska ha omsorg om de svaga och så vidare. Han hade sett det här som ett tydligt kännetecken från alla olika väckelserörelser. Så är det. Hebreerbrevet, där avslutar vi med orden att vi skulle se på Jesus och tänka på Jesus. Och jag tror att det är viktigt. Vi var inne på texten från psalm 86. Vi läser den texten igen. Hämtat ifrån psalm 86, vers 11 och 13. Visa mig, Herre, din väg, så jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn. Ty din godhet är stor, du räddar mig ur dödsriket. Han fick omnämningen om sig, kung David, att vara en man efter Guds hjärta. Att han var som Gud, tänkte som Gud och gjorde som Gud. Visserligen var han människa och gjorde bort sig ordentligt vid några tillfällen. Men det fanns på djupet i hans hjärta fanns en längtan att vara Gud till behag. Han hade makt, han hade inflytande och gjorde ofta det som var rätt. Och ändå så, då han knäpper sina händer och ber till Gud, så ber han, visa mig, Herre, din väg. Fantastisk bön, som vi alla säkert har försökt bett många gånger. Vi har känt behovet att göra det. Du har stått vid vägskäl, Herre, visa mig din väg. Vad tänker du med mitt liv? Hur kommer min vandring att se ut? Men det var inte nog med det för David, utan han uttryckte också en ambition att också vilja gå den här vägen. Han säger så här, i 17 års översättning så stod jag så här, att så jag vill vandra i din sanning. Alltså att ha en vilja, att också, det är så lätt ibland att säga jag vill och jag vill och jag vill. Eller man ber om att visa mig och... Men viljan finns inte där. Och ibland kanske egentligen handlar om modet att ta det där steget. Därför att vägen verkar kanske inte direkt inbjudande alla gånger. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning, så säger David. Villighet är viktigt. Sen så talar han om just det här för att vandra i hans sanning. Sanning, det tar vi som någonting självklart. När vi har lagt våra liv i Guds händer. Han som säger att jag är vägen, jag är sanningen. Och han är sanningen och han är livet. Så på något sätt så tar man för självskrivet att så ska det vara. Men ibland så tänker jag, vi är inte riktigt sann mot oss själva alla gånger. Ibland tänker vi för höga tankar, tror för mycket om oss. Och ibland så hamnar vi i andra diket. Men jag tror att när vi uttrycker den här bönen som Paulus gör, Herre, visa mig din väg, jag vill vandra i din sanning, så blir det balans i vår vandring. Det blir varken för mycket eller för lite av det ena eller det andra. Att vara ärlig också mot andra, transparenta, genomskinliga. Att inte vara den som alltid ska vara som bror duktig och visa att här finns inga svagheter. Här finns inga brister med tanke på andra människor, för jag är inte som dem. Utan våga vara också sårbar. Våga vara den som kan dela nöden. Visa att ditt liv kanske inte heller har det allra bästa. Och det kanske blir till hjälp för den människa som du samtalar med. Att vara ärliga mot sig själv, andra och varandra. Gud vet om allt. Och då kan man fundera sig, hur är det egentligen? Han som ser på djupet i våra hjärtan, förväntar han sig, eller förväntar vi oss att vi måste vara ärliga och uppriktiga mot honom? Han vet ju ändå allt. Ibland tänker jag så här, att behöver vi be så mycket som vi gör? Därför att han vet ju redan vad vi ska be om i vår bön. Så står det ju. Det känns som en överkurs att be om någonting som han redan vet. Och så har vi massa andra bibelställen som talar om hur han förväntar sig, hur han böjer sig ner för att höra vår röst, din och min bön. Exemplet om den där domaren som aldrig fick någon ro, utan kvinnan kom där och klampade på natten och skulle ha rätt. Och så, det var ett exempel på att hon skulle vara uthållig i bönen gång på gång på gång tills hon hade fått rätt. Bön är viktig. Men ärlig mot Gud. Alltså jag tänker så här. Visst är det befriande att veta att det finns någon som vet allt om mig. Då jag möter till exempel, ja, nu känner Johanna mig så bra så jag kan inte spela Allan inför henne. För hon vet hur eländig jag är. Men ni förstår hur jag tänker. Alltså inför andra människor så kan vi liksom ha ett spel och en roll och en mask liksom. Och tror att ingen ser bakom. Men inför Gud på något sätt, där blir vi avklädda. Ibland är det lite skrämmande. Gud, du som vet om allt. Ja, hemska saker, tänker man. Fast å andra sidan så är det så otroligt befriande att där får vi vara den vi är. Masker och roller. Vi får lägga det av oss. Han vet vad som finns i våra hjärtan. Och jag tycker det är så otroligt befriande. Det finns en bibeltext som jag kommer tillbaka till gång på gång. Och den tänkte jag vi skulle läsa innan till. Det blir en lång predika, många utkastar jag. Men vi ska läsa ett bibelord. Hämtat ifrån psalm 73. Ifrån den första versen. Ja, Gud är god mot den rättrådige, mot den vars hjärta är rent. Ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot det högmodiga. Jag såg att det gick det gudlösa väl. När jag såg att det gick det gudlösa väl. Jag tänker på Asaf som skriver den här salmen, att våga vara så ärlig och uppriktig. Han talar om Guds godhet inledningsvis. Ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet därför att han fylldes av avund mot det högmodiga. Men det är ingenting som ni i Bollsta brukar göra. Jag vet att det här är en överkurs. Den här versen behöver vi inte läsa här kanske. Men ni förstår hur jag tänker. Vi i Kronfors har kanske lite problem med det här. Så att jag tror att våga vara ärlig och uppriktigt. Nu höll det på att gå på tok för mig. Trots att jag var ett Guds barn. Trots att jag vet att det Jesus har fullbordat på Golgata. Det gäller idag. Ja. Och så fortsätter vi och läser ifrån... Ja, vad var det för vers vi skulle läsa från nu? 13 var det. Tack. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och sköljde i oskuld mina händer. Jag fick lida dagen ända. Var morgon blev jag tuktad på nytt. Ibland så tror jag. Ja, vi kan läsa 14, 15, 16 och 18. Hade jag sagt, jag vill tala som det, då hade jag svikit dina trogna. Jag grubblade och sökte förstå, men det blev mig för svårt. Att inte ha svar på alla frågor, att möta saker som är jobbiga och som är svåra. Ibland tror jag att det är mycket lättare för oss att säga ett halleluja, fast vi egentligen inte känner det där hallelujat. Ibland så tror jag att vi missbrukar när och var och hur vi använder de här orden. Jag var på en kurs. Jag ska inte säga när och var och hur, det var länge sedan. Många av er var inte födda då jag gick på den kursen. Och det var så liksom ytligt banalt på något sätt jag tror att det fanns sårighet och svårigheter, men det var så mycket halleluja och amen och pris i Gud på något sätt, för man vill inte visa det som man själv brottades med. Jag tänker det här att vara som Asa, för att våga erkänna det är mycket jag inte förstår. Jag var på väg att snava därför att jag var fylld av avund när jag såg hur det gick mot andra. Jag tror att det är en väg till framgång för oss, till förståelse för varandra. Och att på nytt få uppleva Gud i sina liv. Men så kom jag till Guds heligedom och insåg hur det går. Ja, så jag tror att kyrkan behövs. Visst kan vi sitta framför fantastiska dataskärmar och paddor och allt vad vi har. Och titta på gudstjänster och uppleva en gemenskap och tycka att det är fantastiskt bra. Men jag tror att det går inte upp emot gemenskapen som man kan ha i kyrkan. Tiglett var inne på det här lite grann i söndags också i Kronfors. Om det är jobbigt. Och så ankaret som ryckte tillbaka. Gå till kyrkan. Kyrkan är viktig. Och jag tänker på det här att inte försumma gemenskapen. Man kan ju inte vara ensam och ha gemenskap, eller hur? Man kan inte sitta hemma vid bordet och säga nu har jag gemenskap med mig. Nej. Man måste ju vara någon fler. Eller några fler i alla fall. Och jag tror det finns en poäng i det där att träffas i kyrkan, kommer från olika håll, olika nationaliteter. Men det är någonting som förenar, någonting som vi har gemensamt. Och vi gör det tillsammans. Jag tror att det finns en poäng i det här. Men så kom jag till Guds heligedom. Och på något sätt, där ramlar kronan ner. Det behöver inte vara så att Gud uppenbarar sig bara i kyrkan. Inte alls. Men det är ganska bra att gå i kyrkan, för det kan ju hända att Gud är där och liksom kronan ramlar ner och det blir fantastiskt bra. Sen det här kanske inte gäller för ni har aldrig varit bitter, men Asaf, han säger så här: när mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta, då jag var utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag mig ingenting på jorden. Är det så? Visst är det en fantastisk text? Att från att brottas med det som var eländigt, var man på väg bort ifrån Gud och man var avundsjuk och man var bitter och det var nattsvart. Och sen helt plötsligt säger han så här: nu när jag har dig så frågar jag efter ingenting. Det räcker. That's enough. Det är bra nu. Min kropp och mitt mod måste vika. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Den 28 versen. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, min Gud, och jag ska vittna om allt du har gjort. Det finns en följdverkan av det här att gå från det som är på väg till nederlag, uppleva Guds uppenbarelse, få uppleva ljuset och välsignelsen, och sen berättandet. Jag vill vittna om dig, jag vill berätta. Jag tror det är så det fungerar idag också för oss. Nu är vi snart färdiga. Låt mig ta en text till från den här salmen. Inte 73 utan 86 salmen. Så talar det om hängivenhet. Eller hur? Helhjärtat. Det är vad det handlar om. Det handlar om att inte dela vårt hjärta med andra eller annat. Här kan jag ställa mig själv framför spegeln och känna att oj, 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 vad mycket som borde vara annorlunda. Vad är det som upptar vår tid? Vad är det som fyller vårt hjärta? Ja, sista 5 veckorna så har jag hållit på grottat i källare och liksom det har uppfyllt min tid. Tagit all min tid, mina tankar och allt. Jag har inte sagt att det är något fel, det har inte varit någon synd det, men ibland tänker jag så här att ja, men det kan väl inte vara synd och det kan väl inte vara fel. Men ibland tror jag att vi måste ställa oss inför spegeln och säga: Rolf Söderberg, vad har du för problem? Eller du får säga ditt namn. För jag tror, Tiglett visade en bild på strutsen. Kommer ni ihåg den? Stoppar ni huvudet i sanden och ser inte verkligheten. Jag tror att det är viktigt att vi vågar erkänna vad är det som tar vår tid. Det är skatten, där vi har vår skatt, där har vi vårt hjärta. Det var Tiglett också inne på. I Ordspråksboken 4:22 så står det så här: vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Jag säger inte att det var bättre förr. Jag säger inte det. Det var mycket som var sämre förr, men det var mycket som var bra förr också. Och jag tänker på det här med hängivenhet som Paulus tar, eller som David skriver om i den 86:e salmen. Så tror jag att det var någonting som han ägde, som han bara hade, den generation som var före mig. Jag tror att vi kan nog hålla med om det lite till mans. Jag känner att jag skulle behöva mer av det engagemanget, den hängivenheten som generationen före mig har haft. Inte göra precis som dem. Inte kopiera gudstjänster som det var på den tiden. Inte kopiera kyrksmyckning och allt det här. Inte alls det handlar om. Kanske det som har en brist för oss i modern tid. Att vi har haft en brist på att förnya sättet att föra ut budskapet. Jag tror evangeliet, det är up to date. Det är oföränderligt. Det är bara det som vi läser här i Guds eget ord. Det kan inte förändras. Men presentationen för andra, det kanske kan göras lite annorlunda. Men framförallt det här med hängivenhet och helhjärtat. Alltså, de hade sin glädje. Får jag berätta om min mamma bara helt kort igen. Alltså, hon hade sin glädje, Gud, det var bara så. Hon skulle på alla möten, hon spelade gitarr och hon sjöng och det var härligt allsammans. Och så kommer hon hem och talade om att vilket härligt möte hon hade varit på. Ja, men vad var det som hände och vad hade hon predikat? Ja, ibland lyckas hon tala om vad som hade hänt i mötet. Men ibland så hade hon en aning om vad som hade hänt. Hon visste inte vilken bibeltext predikanten hade läst, men härligt var det. Det hade varit så härligt. Och som ung tonåring så var man lite, man skulle göra sig lustig på mammas bekostnad och säga: asså, du vet inte vad det handlar om, Gust, du kanske sov. Men det var härligt i alla fall. Nu är jag lite mer vuxen om mig idag och tänker så här att det var nog rätt. Hon kanske inte kommer ihåg bibeltexterna. Hon kanske inte kommer ihåg, men själva totalupplevelsen av gudstjänsten, den var härlig. Den var rolig. Det var någonting som satte spår här inne. Och som hon inte liksom kunde stänga in i kyrklokal. Utan måste berätta för sin tonårsson när hon kom hem. Att det var ett fantastiskt härligt möte. Förr så pratade man. Förr pratar man i gudstjänster om atmosfär. Det kändes. Det var någonting i rummet. Och ibland kanske vi har saknar någonting av det där med atmosfären. Nu menar jag, tron på Gud, tron på Jesus, det sitter inte i känslan. Det sitter här. Kunskapen om Gud. Men jag tror att vi behöver också få känna, eller hur? Det här på insidan, att han finns, att han bryr sig. Att inte kunna definiera det härliga, men ändå uppleva det härliga, det tror jag är viktigt. Jag tror att det är viktigt att vi också kan berätta vad vi har hört och vad vi har sett och dela med oss av gudstjänstens innehåll. Så tror jag. Men jag tror att sträva efter att vi på nytt ska få vara med om det här med den härliga atmosfären. Det är ingenting som skadar oss. Kanske var det som gjorde att också människor, nya människor kom till kyrkan förr. Det var något speciellt. Va? Det var inte som det var på dansbanorna med fiol och dragspel. Det var någonting mera i kyrkan. Det var en atmosfär av någonting som man inte kunde ta på eller förklara. Men det var någonting som var fantastiskt bra. Och så gick man och drog andra med sig. Och så slutar det bli roligt i kyrkan. Det slutar bli härligt i kyrkan. Och så dräneras kyrkorna på folk. Det är kanske en dålig bild. Ja, men för att ta en världslig bild. Ja, ni är så världsliga bolstar ändå, så det klarar ni av. Modo. Ett hockeylag som ligger efter kusten. Ja. Det har gått väldigt dåligt från ett långt tag. Fruktansvärt dåligt. Och då det var på sin glansdagar så var det 6-7 tusen personer. Och så nu är det nere på, det kommer inte över 4 tusen strecket. Trots det som ändå vunnit 6 raka segrar. Men det var ändå svårt att nå de där resultaten. Och jag tänker, det är inte roligt att gå på hockey när de bara förlorar, eller hur? Och per automatik så dräneras hockeyhallen på folk för man vill vara med om det som är roligt. Ja, och jag tänker lite grann, det är en banal bild och en haltande bild. Men det är klart, man vill ha härligt och roligt i kyrkan. För på något sätt skrämmer det inte bort folk utan det drar människor till oss. Det var som om pionjärerna trodde på han som gett löftet. Att han också var mäktig och infriade. Alltså när man lyssnade på förkunnelsen. Som talade om en stor Gud. Om en Jesus som kunde göra under. Så trodde man på det. Och det präglade deras liv. Det präglade deras hängivenhet. Deras att man gjorde det helhjärtat. En kraft, en erfarenhet som gav näring till tron. I första Mosebok 15. Verserna 6 och 7. Där står Abraham ser upp emot himlen. Och det står så här. Gud säger till honom. Se upp mot himlen. Räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde Herren. Och därför räknades Herren honom som rättfärdig. Herren sa till Abraham. Jag är Herren som har fört dig ut ur kaldéerna. För att ge dig detta land som din egendom. Han trodde på det som uttalades. Trots att det verkade vara omöjligt. Det räknades honom till rättfärdighet. En bibeltext till också. Hämtat ifrån Hebreerbrevet 11. Det är 32 versen och till och med den 34. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra konungariken, utöva rättfärdighet, få löften uppfyllda. De kunde täppa till lejonens skap, släcka rasande eld och undkomma svärdets egg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykt. mitten. Ja, men jag är inte dem. Jag är bara Rolf Söderberg. Och så läser vi från Jakobs brev om Elia. Alla de mäktiga saker han gjorde fick vara med om. Och så säger Jakobs brevet så här. Han var en människa av samma natur som du och jag. Allt är möjligt för den som tror. Jag tror att Gud som i Kristus Jesus försonat människan med sig är densamma idag. Jag tror det. Och i en tid när ingenting blir bestående, allt förändras, där ledarskap sviker, så kan vi som Paulus säga, vi litar på Gud. Vi litar på Gud. Det blir som han har sagt. Jag tror att det kommer en tid när vi som Guds barn ännu mer präglas av villighet, ärlighet och hängivenhet. Jag tror på en tid där Guds rike inte kommer att dräneras, utan ett rike som växer. Människor blir räddade, upprättade och befriade. Jag tror också på en tid när människor blir fyllda av helig ande. För 4 år sedan kommer jag ihåg att jag predikade i Kramfors. För jag trodde det var sant, och jag tror fortfarande att det är sant. Att den till från Haggai, att den tillkommande härligheten skulle bli större än den tidigare. Och då kan man tycka att Rolf, nu var du för mäten. Tänk väckelsen på 30-talet. Tänk då jubelkvartetten var i Kramfors. Men han som sitter på tronen kan göra större ting idag än han någon gång har gjort tidigare. Jag är fortfarande övertygad om. Jag tror att det bästa ligger framför. Därför att Gud vill. Därför att Gud kan. Och vi vill. Och vi ber till Herren, visa oss din väg. Och vi ber bönen, gör oss villiga att gå den. Amen. Herre, så tackar jag dig för att ditt ord är levande. Tackar att vi får vara dina barn. Och tack att vi får sträva efter att följa din väg, Herre. Tack för att du har fullbordat allt, Herre. Tack att du har lovat att vara med oss på vår vandring. Och även om det är svårt, så vet jag att du finns där i vår närhet. Du håller oss vid handen. Du omsluter oss på alla sidor. Och när vägen blir för svår, för stenig, så står det att dag efter dag bär du oss. Och tack att vi får vara någonstans där. Hålla din hand, omsluten av dig eller bli buren av dig i den här kvällsgudstjänsten. Amen.